Du lyssnar på Vad hände sen med Franks orkester. Den här veckan med Tess Lacrim Mattisson.
Vad hände sen?
Alltså vi tänkte att vi skulle vilja börja så här. Vem är du?
Oj, vem jag är? Vem jag är eller vad jag gör?
Mer vem du är, snarare.
Oj. Det är den svåraste frågan. Du börjar med den svåraste. Jag skulle säga att jag är väldigt passionerad i allt jag gör. Det skulle jag säga. Oavsett vad det är jag tar mig för så är jag en väldigt passionerad känslomänniska. Ända ute i fingertopparna. Någon som har landat lite. Kanske mot vad man gjorde när man var yngre. Och hittat saker som jag faktiskt trivs med nu. Som jag inte visste att jag, eller trodde att jag skulle trivas med. Sjukt impulsiv. Springer ofta fort och fel och får springa tillbaka. Och har hamnat i ett läge där jag faktiskt är rätt trygg med att det är okej att vara sån. Och att jag är någon som har landat i också att jag kommer aldrig veta vad jag ska bli när jag blir stor. Det är nog det största, tror jag. Jag tror att det har gett mig ett lugn. Att jag säger, jag har ingen aning om vad jag ska bli när jag blir stor. Jag släppte den här prinsessdrömmen när jag gick i trean. När jag inte insåg att jag kommer bli prinsessa eller veterinär. Och nu då, någonstans tror jag att jag har landat lite i att jag behöver inte veta vad jag ska bli när jag blir stor. För att vad jag än gör så kommer jag göra det 100% hela vägen ut. Och rätt nöjd med det. Så jag är typ en nöjd tjej, kan man säga så?
Ja, så kan man absolut.
Definitivt.
Om man känner sig nöjd. Ja.
Men du sa det här med att du har landat. Mm. Att du inte kände att du hade gjort det tidigare. Hur menar du?
Men jag tror att jag har jagat. Jag har varit en sån som aldrig har varit nöjd. Utan som alltid velat ha mer. Jag lever genom prestation. Alltid gjort och gör fortfarande i väldigt, väldigt stor utsträckning. Men jagar inte det här, den här morgondagen, tror jag, på samma sätt. Att jag inte känner att jag måste veta vart jag ska någonstans. Jag måste inte ha ett mål med allting jag gör. Det kan jag faktiskt uppskatta och njuta av det jag gör just nu. Och det kan ge mig energi idag. Det har jag landat lite i. Förut var det mer att, vad ska jag göra om 5 år? Den här frågan man fick av syokonsulenten. Jag har varit väldigt stressad över att jag inte har vetat det. Och känt att det här kan jag inte hålla på med i livet. Nu måste jag göra någonting annat. Eller nu måste jag lägga om banan. Eller nu måste jag välja här. Så bara, fuck it. Det kommer att lösa sig. Det har gjort det hittills och det kommer att göra det framöver också. Om jag gör saker som jag till 100% brinner för och är passionerad inför, så kommer det lösa sig. Så det tror jag att jag har landat i. Att kunna uppskatta det jag gör idag och inte hela tiden jaga en framtid.
Har du känt prestationsångest över det?
Åh, prestationsångest är ett starkt ord. Jag skulle inte vilja säga att jag mått dåligt över det. Däremot så lever jag i prestation, gör jag ju fortsatt. Alltså det är viktigt för mig att prestera. Det är en del av mig, den jag är, och jag får bekräftelse av prestation. Bekräfta mig själv genom prestation. Och det är klart att när de gånger man känner att man kanske inte är på topp eller presterar på topp, så kan det vara svårt att känna ett egenvärde. Jag tror att det har jag lärt mig. Det är den stora skillnaden. Förut var det så att det var nästan så att om jag inte lyckades med det jag gjorde, så var jag en dålig människa. Idag kan det vara så att jag kan ta mig an någonting och inte lyckas till 110% med det. Jag kommer fortfarande tycka att det är jobbigt. Men det gör inte att jag känner mig kanske dålig som person, eller att det egentligen har med mig att göra. Jag kan göra fel utan att jag är fel. Så jag tror att det är den urskillnaden som har kommit, nu låter jag jättegammal, men som har kommit med åren. Faktiskt att kunna skilja på att göra och vara. Och det har varit en stor brytpunkt för mig, tror jag.
Men jag tänkte på det, nu var du inne lite på det själv, men det är sin sak vad jag gör och det är sin sak vem jag är. Var kom det med att du blev äldre, eller var kom det ifrån?
Både och. Jag tror att det började rätt tidigt för mig när jag började jobba med musiken. För att jag såg så många som jag inte ville vara som. Jag såg vad jag inte ville bli. Jag ville inte bli den artisten som bröt ihop och började böla den dag journalisterna slutade ringa. Eller var den som någonstans var min senaste singel. Utan jag ville vara jag. Sen ville jag kunna prestera. Men gick inte den här skivan så bra som man kanske hade hoppats eller trodde, då har inte det med mig som person att göra. Det har att göra med att jag har gjort en produkt som kanske inte var egentligen tillräckligt bra. Eller det kanske kom helt fel i tiden. Eller det var inte det folk ville ha just nu. Men om 2 år kanske vill ha det. Eller för 2 år sedan kanske vill ha det. Så jag tror att där började det. Och då såg jag att om jag ska överleva det här. För att jag vet och har varit väldigt insiktsfull under många år. Att om jag ska överleva det här. att släppa skivor och släppa så mycket av sig själv och ge allt igen till 110% och faktiskt inte få någon feedback eller få den bekräftelsen som man vill ha av det, då måste jag lära mig att särskilja på vem jag är och vad jag gör. En del för mig var att jobba parallellt. Jag har alltid jobbat parallellt med musiken. Jag har aldrig bara, om man säger situationstecken, gjort musik. Utan jag har alltid haft ett jobb vid sidan av. Där någonstans resultatet är avhängigt på min prestation. Ju mer jag hårdare jobbar, desto mer jag pluggar. Eller ju mer jag lägger manken till, desto bättre resultat ger det. För att oftast är det det handlar om. Det handlar inte så mycket om tur. Utan det handlar om hur mycket tid och energi du lägger ner på en sak. Och envisas med att bli riktigt jävla bra på den. Så att om jag hade det parallellt, då var det mycket lättare för mig att distansera mig från det som kanske inte gick så bra med musiken. Så där tror jag att det började. Men där var mer den intellektuella särskiljningen. Att okej, jag vet att det är skillnad på vad jag gör och vem jag är. Men jag tror att faktiskt när jag blev äldre så kom den här att man faktiskt kände att det var skillnad på vem jag är och vad jag gör också. Det är nog faktiskt åldern. Jag har ingen annan att tacka för det faktiskt. Utan man landar i det på något sätt tror jag.
Hur gammal var du när du började med musiken?
Jag började ju när jag var... Egentligen började jag jobba som dansare när jag var 15. Så att det är 20 år nu. Och det är jättekonstigt. Men då började jag. Sen så började jag turnera när jag var 17. Var jag heltidsturnerande egentligen med andra
artister. Inom dansen?
Ja, då dansade jag och sen började jag köra. Med Basic Element.
Ja, just
det var där
hade började. De för hits?
De hade ju This Must Be a Dream... The Ride, The Fiddle. Ja, de var ju jättestort.
Ja, men det är ju klassisk grupp.
Ja, så att jag började inte, sen var 17 så var det ju turnéer med andra artister, både dans, primärt dans, och sen började köra med Basic. Mm. Så att det började rätt tidigt faktiskt. Egentligen inte, då var det tidigt. Nu om man tittar på de som kommer ut nu, då är det så här, de är 16. Men då var det fanns inte den här artistskolan då som finns nu lite, att det är med Idol eller Talang eller vad det nu är, att man liksom blir någonstans skolad till att vara artist, utan det var ingenting man blev, det var någonting man var. Mm. Tror jag att det var någon som såg det och bara, vill du göra din grej? Ja, kul.
Vem såg dig?
Det var Joakim Stenhammar. Då hette han Joakim Åström, han jobbade för Arcade som är i Norr. Jag var 16 år och jobbade som dansare på ett ställe som heter Embassy som låg i Stockholm. Och han var gäst där, och sen hade han så här klubbar för 15-års disco under en bro på Kungsgatan, väldigt suspekt. Men det var en, precis där Regeringsgatan går över Kungsgatan, där inne fanns det liksom en eventlokal som man kunde hyra. Så där hade han diskon för 15-åringar. Så då plockade han över mig, han ställde mig som dansare på hans diskon. Och sen hade han artister som uppträdde på scen. Så här Cool James Black Teacher och Latin Kings och Dr. Alban bland annat. Som var där och spelade. Och då dansade jag på scen. Liksom var bakgrundsdansare åt de här artisterna när de var där och spelade. Och på den vägen så var det. Sen fortsatte jag jobba. Min första platta licensierades ju till Arcade. Där Jocke var A&R. Så att det var hans fel egentligen från början.
Var det han som tog dig under sina vingar? Så att
säga? Nej, det var han som sköt mig rätt ut i skärselden.
Alltså.
Faktiskt. Jag tror inte att det är någon som tar den under vingarna. Man vill gärna tro det. Men så är det inte, utan det blir de slänger utmaningar på den, sen är det vad man väljer att göra av dem faktiskt.
Ja, spännande. Mm. Och sen då La Cream, hur kom du in på det spåret när liksom bildet, för det var en grupp.
Ja, precis. Och det var bara de först, jag dansade bakom Dr. Alban och var nere i hans studio, Dr. Records, som låg nere på Stureplan, skulle få några låtar, för det skulle filmas någon musikvideo som jag skulle flaxa runt i där. Och så var det, han hyrde ut två studierum. Bland annat ett studierum hyrde han ut till två killar som heter Jorge och Johan. Som hade ett litet projekt som de hade en demotjej på. Men de behövde ha de hade bara demat upp det och fått lite häng på det. Så nu skulle de spela in och göra det här. Jag ville egentligen ha den där demotjejen. Men hon var fast i ett kontrakt med Warner. Så där var de tvungna att leta efter en ny artist till det här. Och då var det så att det är house. Fast det är på svenska. Och jag kände att jag vill inte sjunga på svenska. Det lilla jag hade sjungit då var ju på turné. Och det var med Basic. Och det var ju, jag har alltid tyckt att Basic Element och E-Type är fantastiskt. Så jag älskar den typen av musik. Så att, då var det så här, men det här jag vill göra. Och jag vill absolut inte sjunga på svenska. Jag kan ibland tycka att det känns lite corny att sjunga på svenska. Och svenska för mig behöver vara mycket, mycket mer meningsfulla texter. engelska kommer undan med floskler på ett annat sätt. Om jag skulle sjunga på svenska skulle jag verkligen vilja att det var välarbetade texter. Och det är extremt sällan inom dansgenren. Så att då kände jag att jag vill inte göra det här alls. Jag ska inte sjunga på svenska, jag ska inte göra house på svenska. Och det är väldigt tur att det blev så. För att tjejen som demade kom loss ur sitt avtal. Och det är Therese Granqvist från Drömhus. Så att grattis hon, grattis jag, grattis alla. Att det blev så, för att hon bar upp det, den konstellationen med bravur. Det var verkligen hon hela vägen. Så att då dansade jag ett tag med henne. Koreograferade hennes shower ett tag. Och sen i det andra studierummet satt några andra killar. Som såg mig springa runt där. Som då producerade Dr. Alban. Och det var Ari Lehtonen och Fredi Hogblad. Och de hade då skrivit och proddat en hel del till Alban genom åren. Ari framför allt. Och så hade de en DJ-kille som hette Andres. Som var runt och spelade på mycket klubbar runt om i Sverige. Och de hade liksom, de hade satt upp ihop sitt lilla koncept som de ville göra. Så det var egentligen vi fyra som var La Cream. Men egentligen så var det två producenter, en DJ och jag som ensam artist egentligen. Så. Men det var vi fyra. Så de hade bara, så vi har några låtar, kan du inte testa? Ja, sa jag, en helg. Tog det på volley när jag liksom var hemma från några spelningar och på den vägen är det. Så att jag tror att jag är en av de få som liksom aldrig ville, hade det som mål. Det, jag har aldrig drömt om att vara artist. Jag älskar det med hela min kropp och hela min själ. Men det var aldrig så att när jag var liten att det kändes, åh, tänk om man kunde få bli artist. Det fanns liksom inte där, utan det bara, jag tog det på volley när det kom.
Och det kändes rätt från början?
Ja, La Cream kändes helt rätt från början. Jag hade ju precis tackat nej till det svenska projektet. För att jag vet att gör man inte, om man inte till 100% älskar det man gör, så kommer man inte att göra det bra. Då finns det någon annan som kommer göra det bättre, och då ska man låta den personen göra det. Det är min största övertygelse. Och jag älskar ju dans. Jag gillar när det var lite, låt oss kunna säga det här nu, när dansmusik så stort. Men då var, 98 var ändå La Cream lite så edgy. Det var lite mer dans, det var inte så jättemycket pop och det var lite coolare. Vi använde TB303 som var jäkligt stort då. Så att på så sätt kändes det helt rätt för mig att göra.
Mm. Förlåt, vad var det för någonting? Det som du sa?
TB303? Ja, det är så klassiskt techno-synt-ljud.
Okay.
Det är Nordlid-synt som hade ett ljud som heter TB303. Som man gjorde 303-mixar och det var såhär, klassiskt techno-ljud liksom. De första teknoljuden som bara sa, det här är hardcore.
Vad är det för ljud?
Ja, men det är så här, det är som ett filter som du drar. Jag ska spela upp det för er. Jag ska spela lite TV303.
Ja.
Men det är typiskt att ni bara, det här är så här 90-tals techno.
Ja.
Det är verkligen, verkligen sånt. Och det vi gjorde var att sätta ihop den typen av produktioner med vokaler.
Okay.
Egentligen. Mm. För normalt när du använde så starka syntljud, så starka syntmelodier, så hade du inte full vokal på, utan då hade någon som skrek eller någon som sa något eller någon som viskade eller så. Så vi byggde låtar på det.
Men är det här
Det lilla. Ja.
Jag är med. Yes. Men du, hur gick jag skapa process till då? När ni gjorde låtar? Var du med eller var det dem? Eller var det, liksom...
det var både och. De skapade produktionerna kring det. Ofta så började vi faktiskt med produktionen. Men det här var ju baserat på produktion. Inte så mycket på egentligen på text. Eller inte alls på text egentligen skulle jag säga. Och absolut på melodi. Men de är producenter i grund och botten. Är väldigt, väldigt duktiga låtskrivare. De satte ju melodierna och sen satt vi och bearbetade texterna ihop. Och sen fick man ju gå in och säga, fast det här går inte, vi måste göra så här. Eller vi gör så här, men det var ju produktionsbaserat först och främst. Så de skrev det mesta, jag co-writade kanske halva albumet. Men resten hade ju de jobbat upp tidigare. Och det är också så här, när de presenterar de första två låtarna. Om det känns rätt och de gör det bäst, så kände vi att då skulle ni få göra det. För att jag gillar det ni gör. Och det är det som var det viktigaste för mig. Jag behöver inte vara delaktig i alla skaparprocesser. För att jag är inte låtskrivare. Jag är ingen singer-songwriter. Jag har aldrig varit, kommer aldrig bli. De är fantastiska på att skriva danslåtar. Då ska de göra det. Jag är fantastisk på att framföra danslåtar. Då ska jag göra det. Så att sen så var det ju bara att hitta den här personliga touchen på det. Känna så att om jag hade gjort det, då hade jag gjort det så här. Och det kan handla bara om att man lägger en stämma som ska ligga. Så, eller att man hittar ads som de här skulle jag vilja göra och så vidare.
Men hur gammal var du vid det här tillfället?
När vi började var jag 19. Ja. Släppte första singeln 19.
Var är vi? 98.
Då är vi
97. 97, 98.
Ja, mm. Så 98 släppte vi första albumet. Det var 20.
Hur var det? Du sa att du hade jobb under tiden, eller? Så du var liksom...
Ja, när vi släppte första singeln, då jobbade jag som försäljare av frankeringsmaskiner på Pinnebaus. Det är väldigt annorlunda. Så då satt jag på dagarna eller byggde upp en kundsupport och en nätbutik för små frankeringsmaskiner. Så det gjorde jag på dagarna och sen så åkte jag direkt från jobbet till studion eller vart man nu skulle spela. Så tillbaka igen. Så det jobbade jag med parallellt. Sen har jag jobbat på krogen i all år. I 15 år har jag jobbat på krogen parallellt med. Och det är också för att det är så lätt att ta ledigt från ett krogjobb. Du täcker de timmar, du behöver liksom inte ta semester eller begära ledigt, utan du hittar någon som jobbar åt dig de timmar du är borta. Så det gick bra att kombinera med musiken och därför började jag jobba på krogen egentligen.
Bakom baren?
Ja, började jobba som bartender. Sen jobbade jag vidare och så jobbade jag som driftansvarig och drev egna klubbar. Det var också lättare, än lättare att åka bort. För att då satte man det här, implementerade det och satte man någon som ansvar och så drog man.
Och hovade.
Precis, gick in och peka. Nej, men igen där, jag älskar ju... Jag älskar service. Jag älskar att ge bra service. Jag älskar att ge bra upplevelser. Jag tror att det är någonstans som är nyckeln till. Oavsett om det är musik eller om det är krog eller om det är hotell. Jag älskar att erbjuda en upplevelse. Och det fick jag någonstans igen när jag drev de klubbarna som jag körde. På krogen också. Folk kom dit och kände såhär, wow, vilken grej. Det gav mig den bekräftelsen som jag behövde.
Men då släpper ni första plattan, 98. Smäller det direkt eller?
Ja, det skulle jag säga att det gör.
Vad händer då?
Det är det man inte riktigt fattar eller hänger med på. Det vi gjorde var att vi släppte en första singel som heter Chateau d'Amour. Som var först släppte på vinyl. Som fick jättemycket airplay, trodde vi aldrig. Det var som första singel, mysade igång det lite. Och det bubblade lika mycket, många DJs och mycket radio som spelade den. Så släppte vi första kommersiella hiten som heter You. Och den tog av helt. Vi fattade inte riktigt så. Vad som hände, vi hade ju inget färdigt album. Vi hade ju de två låtarna och det började skriva på en tredje. Lite smått så. Så det som hände var att det var bara att släppa egentligen allt. Och framförallt åka ut och göra mycket PR. Och spela in låtarna. Vi spelade in hela albumet. Ska vi spela in hela albumet på 2 månader. Så det kanske inte var det mest kvalitativa albumet som man har hostat ur sig. Men de hade extremt mycket bra grunder. Och igen, de kunde göra det parallellt med att jag var ute och gjorde PR för det vi hade. Och sen var det bara klubbturné. Bästa PR du kan göra när du jobbar med dansmusik är ut och spela. Och det är där jag hade min styrka. Och det är det jag älskar att göra. Så att det var bara signa upp 2 dansare, en körtjej och en tekniker och åka ut på klubbturné. Egentligen. Så det var det vi gjorde. Sen höll det på i 7 år. Turnerade vi. Hade vi singback-turnéer på nattklubbarna. Och så på sommaren så fick man ragga live-musiker och köra någon festivalgig. Och så tillbaka in på nattklubbarna på vintern. Så det höll vi på till 2005.
Det var så pass länge.
Ja. Och det är det som jag, det är det jag älskar mest. Stå på scen. Det finns ingenting som slår det. Och det är inte bara de här stora festivaler. Det är ascoolt att stå framför 30 000 pers. Det är verkligen ascoolt. Men det är också häftigt de här dagarna när man har kommit till en liten nattklubb och det är 8 pers i lokalen för att de skett fullständigt att jag var där. Och få de 8 att dels så tycka att okej, okay, vi är inte utvecklingsstörda som är här utan vi gillar faktiskt här. Och kunna bjuda på den showen och ha den framförallt självinsikten. Kanske att okej, det här var inte kanske det absolut bästa. Den bästa spelningen att göra. Och jag kanske inte ska komma hit fler gånger. Men att göra det bästa av det. Och faktiskt känna, kunna garva åt det efteråt. Och säga så här, ja, nu gjorde vi i alla fall. De 8 som är här, de var jäkligt nöjda. Så att det är just de, se de extrema kontrasterna. Det är det som gör att man faktiskt tycker att det är kul att spela om och om igen. Jag skulle inte tycka det var kul om det var så här stora festivalgig bara. Utan jag behöver de kontrasterna, de parallellerna egentligen för att tycka att det var riktigt skoj. Men det största anledningen till att vi kunde turnera så länge, det var min familj. Det var mina 2 dansare och min körtjej och min tekniker. För det är verkligen min familj. Det finns ingen som står mig så nära, även idag. Även fast vi inte har varit ute och spelat upp på jättelänge. Det är ingen som står mig så nära som de faktiskt gör idag.
Är det samma som har varit med från början?
Det är samma dårar. En dansare bytte vi ut, eller bytte, vi bytte inte ut, utan han bytte ut sig själv. Efter ett tag, men en av dansarna har varit med sedan min andra spelning, 97. Och sen är det en kille till som har skiftat. Körtjejen har varit densamma. All år. Okay. Och det är ju sån här sak att vi har så mycket andra minnen än när man står på scen. En av mina dansare sa det så bra, han är från Chile och han är extremt känslomänniska. Eller känslomässig människa och bara så här, och allt handlar om upplevelser och intryck. Så när vi var bilade i Nord-Norge så väckte han mig. Enda gången man sover när man är på turné, det är i mellanställena. Så man blir expert på att sova i bilar och på flygplan. Så jag låg och sov och så väckte han mig och skakade om mig och sa, chefen vakna! Så bara sätter mig och bara, fast vad är det? Du måste vakna, du måste titta ut. För det här, chefen, det här är mat för själen. Sa han när vi bilade genom Nord-Norge. Det är de där sakerna man har tillsammans. Det är också det som gör att man tar de här spelningarna för 8 pers. För att jag vet att jag har min familj med mig. De som står mig absolut närmast, de står på scenen med mig och de backar mig. Och jag kan vända mig till dem och med en blick eller ett leende bara känna att ja, vi är här. Och vi gör det tillsammans. Det är det som gör att man faktiskt, eller gjorde att jag pallade med de här konstiga spelningarna.
Men att vara på turné i 7 år måste ju vara extremt speciellt.
Ja.
Att liksom hela tiden vara ute och röra på sig. Ja. Och där var ett otroligt liksom fint minne med han som med din dansare som väckte dig. Vad är det konstigaste, galnaste som har hänt liksom? Eller det kanske konstigt. Inte det, men en sak
som nackdelen med det. Ja. Typ det som är baksidan med det är att livet händer utanför din turné. Men mitt liv händer ju inte. Alltså de som jag kanske umgicks med när jag var 20, när de är 27 så har ju de gjort kanske karriär, de har skaffat familj. De har ju liksom utvecklats och gått vidare. Jag har gjort samma sak i 7 år. Jag har spelat. Och självklart så har jag det, och jag har varit på turné framför allt. Det gör att min vardag ser väldigt lik ut. Medan livet händer parallellt med turnerandet. Så det kände jag. Helt plötsligt kände jag så här, fast vänta, jag vill ju plugga. Jag vill ju egentligen åka till USA och plugga. Det som alla gjorde när de var 18, 19, 20. Helt plötsligt så var jag alltså 27 och bara oj. Fast vänta, jag vill ju hinna med det här också. Det var nackdelen, eller det är baksidan för mig med att turnera så otroligt intensivt och så mycket. Och att bara lägga fokus på att ut och spela. Jag tror att hade jag brutit det och varit inne, kanske tagit ett halvår i studion och kanske varit lite mer singer-songwriter-tjej och verkligen fått utlopp för min konstnärliga sida så, då kanske man hade fått distans till det. Det fick ju inte jag nu, utan jag sprang runt som en råtta i det här hjulet. Sen är det så också, man tackar inte nej, eller jag tackar inte nej till någonting. För att det var det här jag levde på när jag inte stod i baren eller inte liksom gjorde andra saker när jag var hemma. Så det blir ju inte ett jobb, utan det blir en livsstil, och till slut känner jag att jag måste stanna. Det här hjulet. Jag kommer att dra 2 bakåtvolter här, men jag måste stanna för att jag kommer behöva hitta någonting annat som jag vill fokusera på framöver.
Men i och med att det liksom, när du beskriver det så låter det så otroligt liksom att det är jobb liksom. Det här är, och att det, men var det galna efterfest, och var det också som hör till, eller som hör till, som man har hört till turnén?
Nej,
eller var du mer liksom professionell?
Det var extremt professionellt. Vi hade aldrig kunnat turnera så här många år om vi inte hade varit professionella. Vi har inte åkt på att vi har varit den absolut bästa live-akten eller på att vi har dragit mest folk. Vi har varit på en och samma klubb i Tranås 7 gånger. Varför? Därför att han gillade att ha oss där. För mig är bemötande det absolut viktigaste. Och där var jag stenhård när det kom till både mitt band och alla som jag jobbade med. Att sköt er när ni är ute. Vi ska visa dem respekt och vi ska vara glada och tacksamma att de faktiskt vill boka oss. De ska inte vara glada att vi har kommit hit. Vi ska vara glada att de vill välkomna oss. Vi ska vara glada och uppskatta att det är någon står och lagar mat åt oss. Att det är någon som dukar upp våran loge. Att det är någon som springer och hämtar vatten och handdukar åt oss. Var tacksamma och glada för det och visa uppskattning. Vi behöver inte kyssa marken och gå på, men säg tack. Vi säger tack när vi går härifrån. Vi plockar undan i våran loge när vi går. Vi ställer tillbaka läskflaskorna i backarna. Och absolut, det är klart att det dags en och annan grogg. Självklart. Men någonstans så var det inte på bekostnad av det vi gjorde på scen. Och inte på bekostnad av bemötande. Gentemot arrangörer och hotell och så vidare. Och det är det som gjorde att vi kunde turnera så mycket. För att vi var ett härligt, problemfritt och väldigt, väldigt energifyllt band när vi kom. Och det tror jag var, eller jag vet att det var vår styrka. Det var lätt att boka. Vi inte hade de här divalaterna och drygheterna och crashade och trashade och betedde oss illa.
Det var inte så mycket Motley Crue-känsla.
Det var inte, nej, det var inte det. Men det, självklart så visst var det en del festande. Men sen är jag också att om jag spelar fyra i veckan, jag pallar inte festa. Det, rösten, kroppen, jag orkade inte. Jag var tvungen att sluta röka för att rösten orkade inte. Så då började kröka, då hade det ju varit liksom korkat. Så.
Men du säger här att ni skulle visa tacksamhet och ställa tillbaka läsken i backen. Mm. Var det inte svårt och liksom, när ni var på topp och liksom, kan tänka mig ganska omhultade, var det inte svårt att hålla den nivån? Mm. Alltså inte balla ur, ja. Så att säga.
För mig var det aldrig det. För att igen, jag började med att se andra artister tappa det. Jag började att jobba med dem som faktiskt inte ställde tillbaka läskflaskorna i backen. Jag började jobba bakom dem, många av de artister som faktiskt tappade det. Och jag såg också deras fall. Jag såg när de mådde så fruktansvärt dåligt över att det inte stod journalister utanför dörren och ville fotografera dem efter spelningen. Och jag kände att jag vill inte, jag kommer inte och vill inte gå på hypen om mig själv. Så det var ett medvetet val som jag gjorde väldigt tidigt. Sen klart att man var tvungen att påminna sig själv om det här hela tiden. Men det gjorde vi väldigt bra. Där påminner vi varandra hela tiden i bandet. Att kom igen, nu är det någon som drar. Och det har varit väldigt viktigt för mig. Jag tror också därför jag ser mitt crew som min familj. För jag har verkligen varit de som har stoppat och tagit hand om mig. Klart, för mig är det mer surrealistiskt att jag... I Norge slog det på ett annat sätt än vad gjorde här hemma i Sverige. I Norge var det liksom... Det var ju så här, nu har vi en presskonferens. För det är 8 journalister för en spelning. För mig var det så märkligt. Det var så konstigt. Eller när jag åkte till Bulgarien så var barn på flygplatsen med blommor och gråter. För mig är det så surrealistiskt. För att jag var fortfarande en så här... Jag giggade, det var jätteskoj. Och jag jobbade också i bar. Jag jobbade också med service. Jag stod på andra sidan samtidigt som jag gjorde det här. Så för mig var det nog lättare, tror jag, att se den. Och snarare tycker jag att det var konstigt att någon ville liksom, komma med stora blommor och stå och gråta på flygplatsen. Det var så surrealistiskt. Liksom.
Var det ingen strategi bakom? För det låter lite nästan som du pratade om det. Som att det...
Nej, det var ingen strategi.
För när jag tänker på det så känns det så strategiskt.
Ja, och det ska det nog egentligen vara, tror jag. Ja. Jag tror att man behöver se det som ett business case och se på det affärsmässiga. Den biten såg ju aldrig jag. Jag körde allting på volley och på känsla. Sen är det klart att det var ett bolag någonstans som sa att den här singeln ska vi släppa. Och de satte ju på strategier såklart. Och så här, den här PR-turnén ska vi göra. Nu ska vi flyga upp henne till Kalix. Ska vi sätta en bil därifrån och bilar ner. Det är klart att de satte ju på de strategierna. Men när det kommer till spelningar och det kommer till vad man ska göra så var det väldigt mycket hjärta. Det var det som avgjorde för mig. Var det som kunde man sitta på strategierna, tror jag.
Blev du rik på det? eller var det liksom...
Nej, jag blev alls inte rik av flera anledningar. Dels för att jag kanske inte var helt ensam med mitt skivbolag om royalties. Vilket gör att i slutändan så landade det att vi inte hämtade ut, fick ut några royalties för Soundavision för första plattan. För hela produktionen kring La Cream. Det där landade. Så där kanske man hade haft lite pengar om det hade landat väl. Så jag blev absolut inte rik. Jag har försörjt mig. Jag har kunnat skaffa mig ett bra boende. Och jag har kunnat köpa väldigt mycket onödiga skor. klart man har levt hyfsat bra, absolut. Men inte så att man har liksom hamnat undan massa pengar och tjänat enorma summor som man har kunnat investera. Absolut inte. Och det tror jag främst därför att jag inte har varit med och skrivit så mycket av låten. De stora pengarna är fortfarande i Steam när du får hög spin på det. Och med tanke på att jag co-writade bara hälften. Och som sagt då bara co-writer, så klart att det blev det inga stora pengar.
Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter. Där heter vi Franks Orkester. Du kan också gå in på hemsidan och titta. franksorkester.se.
Men någonstans i detta så påbörjade du en solokarriär också.
Ja.
Och när hände det i tiden?
Nej, men,
varför?
Ja, men så här var det. När vi gjorde La Cream så var det då 2 producenter, en DJ och jag. Men egentligen så var det ju bara jag som var artisten. Och så var vi signade till Dr. Records, som är Dr. Albans skivbolag. Och de hade ju då ägarrätten till artistnamnet. Så var ju vi inte helt ense med Dr. Records. Och när vi valde att bryta eller avsluta det samarbetet, då ägde de fortfarande rättigheterna till namnet La Creme. Vilket gjorde att vi inte kunde använda det fortsatt om vi inte ville släppa skivor via Dr. Records. Så egentligen var det bara det som var anledningen. Och då fick jag bara ta mitt namn, helt enkelt. Och det var samma producenter, det var samma upplägg. Det var bara att vi var tvungna, tyvärr, att byta artistnamnet. Mm. Så det var ett nytt bolag, nytt namn. Och där är så extremt mycket politik och strategier, som du sa, och väldigt mycket så hålla i saker som man egentligen inte vill ha bara för att någon annan inte ska ta det. Det var mer det tänket. Och för mig var det viktigare. Jag tyckte det var kul att spela. Jag ville fortsätta göra det. Och jag ville göra det på mitt sätt. Sen klart man vill ha betalt för att man går till jobbet. Och det var kanske där vi inte riktigt var överens. Då var det bara att bryta upp och börja. Men jag hade samma producent som var pojkar med mig. Så då kände jag att vi har ändå essensen kvar. Den kan
för det var aldrig något bråk mellan er. Nej. Ni som så att säga skapade musiken ihop.
Nej, utan vi körde ju nästa album också ihop.
Mm. Var det tufft att lansera på nytt namn?
Ja, framförallt så tror jag att ingen av oss riktigt fattade att det skulle vara så stor skillnad. För att jag har alltid trott att liksom, eller sett som dansmusikfans att de är lojala låtarna, inte så mycket artisterna. Det är inte så att bara för att ta en dansakt att släppa ett nytt album att folk går man och hus och köper det som typ Ledin eller Uggla eller de som liksom är riktiga. Så släpper också ett nytt album och då har du också ett fans. Då går de och köper det. Eller Hofsten eller vem det nu än är. För att du gillar artisten och då är du nyfiken på vad han eller hon har producerat. Så är det inte riktigt någon dansmusik utan det är låtarna du blir fan av. Egentligen. Och sen kan det vara ett visst sound, absolut. Men du går inte med andra hus och köper ett nytt album bara för att. Utan du behöver alltid ha extremt starka singlar. Och det är de du säljer på. Så att jag trodde väl mer att det skulle handla om låtarna. Mer än egentligen själva namnet. Men det blev ju att börja om. Vissa länder gav oss en nästan lite bättre position. För att det plötsligt var en person istället för en akt som var väldigt lulligt. Så ingen visste riktigt vad det var för någonting. Så vissa territorier blev det ju bättre. Och sen så blev det enklare för man kontrollerar själv. Det är ingen kan säga till mig att jag inte får heta Tess. För det gör jag. Så på så sätt blev det lättare. Men det svåra var ju kanske att få folk att förstå att La Creme och Tess är samma sak. Samma person. Samtidigt så hade man möjlighet att göra någonting lite annorlunda. Om man hade, eller om man ville. Vilket vi kanske försökte till viss mån. Men inte så mycket. Göra lite mer. Gjorde en låt med Jörgen Elofsson och David Kryger liksom, som var lite så här latin pop bara för att testa. Det var ju inte min kopp te kanske, men funkade i vissa länder fantastiskt bra. Så då fick han med möjlighet att testa lite andra grejer med nytt namn också.
I Bulgarien.
Ja, i Bulgarien. Jag vet, det är jättekonstigt. Jag har inte vant mig än.
Men tittar du på den svenska liksom, dansscenen som är ny, eller liksom hela electro house som ju är liksom det här har inga siffror på, men det måste ju vara en av Sveriges absolut största musikexporter liksom.
Oh, ja.
med Swedish House Mafia och så vidare. Kan du titta på det som händer idag och tänka att ja, den där manegen krattade jag liksom?
Nej, det kan jag inte göra. Därför att de pojkarna, pojkar är de inte längre, de var pojkar för jag jobbade med dem. De är ju anledningen till att jag kunde göra det jag gjorde då. Så de redan då krattade manegen för mig i mycket större utsträckning än vad jag har krattat för dem. En av mina absolut närmsta vänner, David Westlund från Antilop, som liksom var 90-talet, de har krattat manegen, ja. Och vi har jobbat jättemycket ihop och suttit och mer garvat och skrivit upp på. När Axel flyttade upp till Stockholm satt han ner på Hagagatan. Och vi satt och jobbade och försökte göra house-låtar ihop. Så att jag menar, de har hållit på så otroligt länge. Man tror att det här är några sådana här youngsters som har poppat upp nu. De har hållit på i 20 år. De har gjort remixer och de har gjort det möjligt för oss faktiskt. Att göra, eller för mig framförallt, att göra det jag fick göra. Bara för att de var så jäkla duktiga på att prodda. Sen så absolut så fick jag dansa ut med de här låtarna ut från studion sen. Men det är fortfarande deras hunger och många med dem som gjorde att vi kunde faktiskt släppa skivor. Så det kanske går åt båda håll lite grann.
Men tänker du inte samtidigt att din typ av elektromusik teknomusik, att den liksom, vi unga människor, eller vi, ja.
Ja.
att vi hörde den musiken och därmed har vi mycket lättare att få ta in typ Swedish House Mafia. Eller Avicii som då inte fanns på den
tiden.
Nej,
precis. Oh. För mig är inte... Jag ser parallellen. Men för mig är det här mer så här, tacka Carl Cox. Tacka Todd Terry. Tacka de gamla, tunga house, internationella house-gubbarna. För de gjorde... De inspirerade mig. Armin van Buuren, alltså många av dem. Det var ju de som inte... Den underground-scenen snarare, skulle jag säga. Det vi gjorde var ju plocka det bästa från techno som jag tyckte. Och så bara satte vi den kommersiella hatten på. Vi skapade egentligen inget unikt eller nytt, utan jag älskar dansmusik, har alltid gjort det. Jag har stått och neontrampat på så mycket konstiga klubbar i mina dagar, och jag hade en DJ som älskade att spela den här typen av musik, så var det två killar som älskade syntljuden. Så att jag skulle snarare säga att det är andra pionärer inom underground-scenen som gjorde, som vi, det vi hade, det var ju modet kanske, och plocka upp det och säga såhär, vi hoppas att, och tror att någon kommer spela det här på radio. För det var den stora grejen, att ingen radio ville ju spela det för att det var dans. Det här är för mycket klubb. Det måste vara mer pop för att vi ska kunna spela det. Det måste vara mer pop. Allt var ju liksom drar åt pop och vi vägrade. Jag sa så här, fast det här kommer funka. Men vi fick inte häng på radio först. Vi fick ju häng på DJ. Så när vi låg etta och tvåa på det som då var stort Swedish Dance Chart. Då var ju de radiostationerna, Energy framförallt. Då var de så här, okej, fast vi kanske ska ha modet att spela det här. Så att det är snarare de tunga teknopionärerna tror jag som har krattat. Men det är klart, det går ju cykler. För när jag i princip la det åt sidan, då var det liksom hiphop som blev, svensk hiphop blev jättestort. Och sen kom september, nu är dans stort igen med Petra. Och sen så går ju cykler. Så. Jag tror att det är snarare det, man blir trött på en genre och så hoppar man på nästa. Och sen blir man trött på den och så går man nästa. Och nu är det dansgenren som är jättestor igen.
Men de har ju lite gjort det också, satt en kommersiell hatt, som du uttryckte det, på sin egen musik.
Absolut. Jag är ju fascinerad att de... Jag tycker inte att det här är house. Nej, jag skulle inte säga att det här är house. Jag skulle säga... Nej, men alltså, du har dragit ner... Alltså, du har tagit typ trance och tryckt ner det 20 bpm. Mm. Det är för mig. Så att jag tror att däremot så uppskattar jag att melodiös dansmusik, att det når ut på ett större sätt. Mm. Men det är fortfarande kommersiella hatten på. För mig, det här är inte house. För mig, jag kommer från en annan skola. Mm. Men det är inte säkert att jag inte tycker det är bra, för jag tycker det är fantastiskt bra. Jag dansar ju som aldrig förut i Gossarnas produktion. Jag tycker de är otroligt, otroligt duktiga. Men det är ju kommersiellt. Mm. Precis det som vi gjorde, det var också kommersiellt. Det var inte kredit överhuvudtaget. Men det har en cool touch för de som inte är kanske kända med den underground-scenen, så är det här någonting tungt. Swedish House Mafia är hardcore. Men för de som är på undergroundscenen så är det inte hardcore. Då är det pop. Lite så. Det var lite samma sak för oss.
Ja. Men det här är skitintressant tycker jag. Var det liksom någon gång några funderingar med liksom... funderade någonsin kring det här med cred-prylen? Nej liksom? Men fan, vi kan inte göra det där för att det blir för... Eller det var liksom så här... Fan, vi gör det här. Och vi vill tjäna pengar på det här och vi har kul samtidigt.
Det finns ju inte en cell i min kropp som är kreddig. Då hade inte jag gjort Eurotrans. Nej, det fanns ingen kredd-tänk. Det som var viktigt för mig, som var viktigt för grabbarna också, det var ju det här att kunna göra någonting med lite balls. Att våga, den här kicken, den ska sticka ut. Att det skulle vara liksom attityd i låtarna. Det skulle inte vara så slätstruket och mysigt och singer-songwriter-poppigt och... Vi ville göra produktioner som man inte kunde mastra ihop utan att det blev en stor ljudbild. Vi tryckte in så mycket ljud vi bara kunde. Raka motsatsen till vad man gör idag. Det fanns sex syntar. Det skulle bara vara tjockt och grötigt och mycket. Så där gjorde vi inga avkall. Men det var väl mer det. Mer för att man verkligen ville göra den här dansmusik som man trodde så mycket på. Inte så mycket för att det skulle vara kreddigt. För att det finns egentligen ingenting med det vi gjorde som var kreddigt. Det var bara ärligt tror jag. Och jag blev så här, ska jag plocka fram det hela... kicken från 90-talskicken, och jag tycker fortfarande att det är kul att det är bra. Jag tror bara att det vi hade, att vi var sanna mot oss själva när vi gjorde det som vi verkligen, verkligen ville. Alla fyra.
Mm. För mitt i det här liksom, när ni, alltså när det liksom börjar tuffa igång riktigt rejält, både med La Cream och sen med liksom med soloprojektet, så då alltså, den kontexten är ju samtidigt den ironiska generationens peak. Mm. Och hur Hur bollade de två världarna? Utsatts du för mycket liksom spott och spä, om man säger så?
Ja, självklart. Men det får man ju ta om sticker ut hakan. Då får du en... Du kan ju ta glashaka och sticka ut den, det gör ont. Men jag tänkte inte så mycket på det. Jag har alltid varit trygg i mina val. Så att jag har aldrig haft något problem att stå upp för dem. Och blivit ifrågasatt många gånger. Många, 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 många gånger. Och kommer fortsätta bli det oavsett vad jag gör. Men framförallt inom musiken. Och framförallt inom alltså, klädval, image, musikstil. Alltså mitt sätt att uttrycka mig, föra mig, prata, ordval, svära. Alltså, ja, det är klart att kommer bli ifrågasatt. Men i och med att det är baserat på mina egna val. Och jag faktiskt kan vara trygg i dem. Så var det inga konstigheter för mig. Det blev snarare en utmaning. Men när någon kom in och skulle träffa mig och i princip trodde att jag knappt kunde äta och tugga själv. Så, för att jag var så manipulerad eller jag var så styrd och att jag inte hade någonting att säga till om eller någon förståelse. Så mig blev det mer en utmaning att när de kom och kastade skit på mig och ta det och vända det till någonting positivt. Det blev en trigger istället, tror jag.
Och det är intressant du säger det här med klädstil och hela den här biten. För du var ju ändå en sexsymbol. Mm. Och hur var det att ha den rollen? Liksom, kände du det?
Nej, men igen, det där är ju liksom en...
För jag menar, jag kan tänka mig att det sitter ganska mycket tjocka skivbolagsmän som vill att du ska knäppa upp lite extra.
Ja, det var aldrig något problem. Jag kom så uppknäppt som jag var. Nej, men jag tror att jag hade jobbat som dansare. Sedan många år tillbaka, jag jobbat som gogodansare. Jag hade mina gogodanskläder på mig, för mig var det inget konstigt. Jag hade min designer som hade sytt mina danskläder sedan jag var 15 år gammal. Hon fortsatte att sy dem. Hon sydde alla de här kapporna och kläderna och konstiga prylar jag på mig. De har jag tillsammans med henne sytt upp själv. Jag blev ju vald till det här projektet för att jag var den jag var. Mm. För att det här var ju den jag var och det lirade med det de hade producerat. Det var inte så att jag var någon dununge som de plockade upp och klippte av byxorna på. Utan jag kom in med mina... Den där röda lackhotpants, dubbla push-up i hår, löshår och liksom klor till naglar. Gav dem fingret och sa, nu kör vi. Och det var det som gjorde att de valde mig till det här projektet. Mm. Så, och det gjorde också att jag gjorde det på ett sätt, så att ifrågasätt mig hur mycket du vill. För det här är den jag är. Och snarare tvärtom, att det inte var helt lätt ibland. Men så här, fast här, ska du verkligen ha på dig det där? Måste du se ut så där? Du ska skivs ner i ett köpcentrum. Kan du ta på dig ett par byxor? Nej, så ja, det kan jag inte. Så att jag tror att snarare var tvärtom. Och det är klart att man hela tiden är medveten om att man gör sig själv i vissa delar en otjänst. När man går ut så hårt. Men igen, ska jag göra det? Då ska jag göra det 110%, annars ska jag skita i det. Och för mig att sätta mig på en pall med gitarr och köra en liksom, blusen, det skulle inte vara jag. Det är inte jag. Det är fortfarande inte jag. Stod på scenen i höstas. Tog på mina jävla hotpants från 98. Och gick upp i Globen och sa, kom igen, nu åker vi. För det är det jag gör, det är den jag är. Och det är därför jag blev vald till det här, inte tvärtom.
Ja. Men det är fortfarande så att du känner dig hemma i det fortfarande?
Ja, jag är glad att jag sydde upp kläderna i stretch när det väl begav sig. Men det gör jag, och det är också, sen är det så här, när man går upp på scenen, det blir ett rollspel. Alltså det blir en act på något sätt, jag är där för att underhålla. Det är inte... Det är inte så att jag springer runt i korsetter och hotpants hemma dagar ända. Så. Jag förstår att det kommer som en besvikelse att ni trodde det, men jag gör faktiskt inte det. Men och det är också det som är det härliga när man har en sån scen-approach eller artist-approach som är så kanske långt från verkligheten. För när man egentligen är hemma i soffan, ju längre det är ifrån, desto roligare är det ju. I alla fall för mig, för att jag säger så jag ska gå och klä ut mig, säger jag, så går jag och gör det. Sen kan jag absolut uppskatta fina kläder, men idag, jag skulle inte gå ut i de kläderna idag, 35 år gammal, aldrig. Då gjorde jag det. Jag gick runt på stan med de där kläderna. Hur jag tänkte, det vet jag inte. Men det var ju liksom, det var bara att göra. Det kändes helt naturligt. Så det har aldrig varit något konstigt för mig.
Och du ångrar inte idag?
Nej, inte ett dugg. Jag är så att jag kan... Det finns ingenting som jag bör ångra. För att när jag var där, i det ögonblicket, så gjorde jag ett val. Och baserade det på någonting som jag antagligen inte kommer ihåg idag. Men om jag baserade det på någonting som då var rätt för mig. Då finns det ingen anledning för mig att ångra det idag. Mm. Det var mitt val. Och jag kanske inte hade valt annorlunda idag baserat på någonting helt annat. Men jag måste ju någonstans säga att det var jag som valde. Och kände så, ja, fast då tyckte jag väl att det här var en jävligt bra grej.
Är du feminist?
Definiera feminist. Vad är din värdering, skulle jag säga, av feminist?
Min värdering av feminist är en person som strävar efter jämställdhet mellan män och kvinnor. Mm. Det är min definiering av ordet feminist.
I sånt fall är det 100% ja. Att kön ska inte avgöra ditt värde. Kön ska inte ha någonting att göra med hur folk egentligen ser på din prestation eller värderar eller prissätter. Att man ska ha samma rättigheter oavsett om man är man eller kvinna. Det som vi kanske i stor utsträckning faktiskt är bortskämda med här. Så att i det avseendet ja. Men min erfarenhet är att när man får den frågan så rakt så ligger antingen en egen färgning bakom. Att man färger ordet feminist på ett eller annat sätt. Antingen att det är någon som hatar män och aldrig rakar sig under armarna. För det är liksom så. Det är feminist. Eller så är det någon som, ja, som faktiskt står för lika rättigheter oavsett kön. Jag tycker att man ska få vara kvinnlig. Absolut, jag tycker att man ska få vara manlig också. Jag tycker att man ska få vara precis den man är. Och vara det oavsett vad man är född till för kön eller vad man känner sig som. Mm. Jag ser inget fel i att faktiskt vara kvinna. Och att utnyttja och nyttja den kvinnliga sidan som jag har. Precis som jag inte ser något fel att faktiskt utnyttja en manlig, kanske pondus som du har i större utsträckning. Jag vet också de utmaningar som kommer med det. Så länge man är beredd att ta dem, vilket jag har varit och fortfarande är, så kommer jag fortsätta och sticka ut min lilla glashaka. Hoppas den håller.
Plexiglas.
Ja.
Hur tänker du? För att vi har varit inne på det liksom, eller vi har väl gått runt det lite grann. Mm. Men jag tänker, hur tänker du kring dina... Anledningen till att jag ställer den frågan egentligen, för jag undrar hur du tänker kring dina modellbilder. Liksom. Mm.
Jag blev extremt smickrad. Jag tycker att bilderna, jag tycker idag att de är fantastiskt fina. När jag får frågan så här, varför gjorde du det här? Eller för att jag kan. Så här. Jag tycker det är fantastiskt fina bilder. Jag är väldigt stolt. Jag har fått jobba med en av världens bästa fotografer, Willie Camden. Det är få förunnat att få göra det. Jag vet att jag sålde plattor. Jag har inte sålt 150 000 album på att jag är Sveriges bästa sångerska. Långt ifrån. Jag säljer ett paket. Och i det paketet så är min image och min approach faktiskt en stor del. Så det är ingen hemlighet att det var en bidragande faktor till försäljningar och till att folk faktiskt kom och tittade på spelningarna. Jag gjorde det för att jag tycker det som sagt att det blev väldigt fina bilder. Jag hade kontroll över bilderna. Jag tyckte att det var smickrande och för att jag kunde. Faktiskt. Sen har jag fått mycket sådär, är du en bra förebild? Ja, jag tycker att jag är det. Jag tycker att jag är det för att det är mitt val att göra de här. Och därför att jag är nöjd med dem. Och därför att jag är den som drog de här gränsdragningarna. Och jag hade modet att göra saker som jag ville göra. Medveten om att jag skulle få skit för det. Det tycker jag är en bra förebild. Jag tycker också att jag är en bra förebild när folk säger så här, men hur små barn som ser det här. Jag hävdar att den sexuella biten, det är en vuxen värdering. Ett barn ser nakenhet på något helt annat sätt än vad vi gör. Hade legat som ett y i FIB Aktuellt. Ja, det hade kanske varit lite annorlunda. Men jag har fortfarande bilder där du egentligen inte ser någonting. Man ser naken hud och man ser bikini. Och jag tror att det är vi vuxna som någonstans påtvingar den sexuella bilden för barn. Barn ser nakenhet avklädet som något helt annat. De ser andra saker i bilder. De ser, jag vill ha den där... De tycker om bilden för att de gillar den gula färgen på bikinin. Inte för hur tjejen som bär bikinin egentligen ser ut. Så jag tror att det ligger mycket mer vuxenvärdering i de frågorna egentligen än vad barn och unga faktiskt ser.
Känner du att du har blivit gjord till ett offer?
Nej, absolut inte.
I den diskussionen?
Nej,
liksom.
Absolut inte. Det är ett medvetet val för mig att göra det. Så är det som är möjligt att faktiskt öppna ögonen. När jag får frågan om liksom, ja, men när lilla Lena 4 år läser den här tidningen. Ja, fast då kanske inte lilla Lenas föräldrar ska låta den här tidningen ligga framme. Alltså någonstans så måste man också våga stå för det man gör. Och jag har inga problem att ta den diskussionen igen. För att det var mitt val. Och det var ett medvetet val från min sida. Så jag är inte alls ett offer på något sätt. Och jag tror att ofta vill man framhäva sig själv som ett offer. Eller så här, jag blev lurad av skivbolaget och de sa till mig. Och de är... Jag tror bara att det är en efterrationalisering. I många fall, inte alla fall, men i många fall. Där man känner sig, okej, jag kanske inte skulle ha gjort det här. För att min nya kille tycker inte att det är så kul att hans polare har tittat på mig naken. Så att det någonstans blir att men det här skulle aldrig, jag blir lurad, det här skulle jag aldrig göra igen. Och det är klart att det finns påtryckningar, absolut. Att det finns, men ska du inte göra det här för det skulle vara bra. Jag säger inte att det inte finns i branschen, men jag tror att oftast att det är någonting man skyller på för att man kanske inte är helt stolt över sina val. För att man inte har baserat dem på sina egna värderingar och gjort egna val faktiskt.
Tänkte du någonting kring det då? Och hur tänkte du i sådana fall kring att folk hade dig som en sexfantasi? Liksom?
Tänkte jag kör medan jag kan. Tänkte jag. Nej, men man måste kunna distansera sig från det. Jag har fått de absolut mest märkliga kommentarer. Men man måste ju kunna... Det här är inte, igen, det här är inte det jag är. Och vill ni tro att jag sitter i mina små hotpants och sitter och jamar på soffan varje dag, fine, so be it.
Ja, jag kommer fortsätta.
Nej, men det är någonstans igen, därför att det är som distans, man måste ha som distans till, och då kan man ta det då. Jag på något sätt kan ju ta en väldigt, väldigt grov anspelning som en komplimang och säga tack. Så. Men jag tror också för att jag har börjat umgås med killar. Jag har typ två tjejkompisar, resten är killar. Jag är van, och dels jobbar på krogen. Sen jag var väldigt ung, jag är van med rätt hård jargong. Jag kan ta, jag blir lite generad om någon säger könsord. Liksom. Eller är lite för grov, jag kan hugga tillbaka rätt duktigt. Så att, nej.
Vad är det värsta någon har sagt till dig? Eller värsta, vad är det grövsta någon har sagt till dig? Vi sätter ett explicit grej på det här avsnittet. Sådana fall.
Det mest otippade kan jag säga var en kille som hade suttit på kåken i 4 år och träffade mig 2 där efter han hade muckat. Vi hade gemensamma vänner som träffades på krogen. Så kom han fram och tackade mig så otroligt mycket och sa att du är det bästa runkobjektet jag har haft under de här 4 åren på kåken. Kände jag såhär, jag vet inte om jag ska säga tack eller om jag ska klippa till dig, men jag valde faktiskt att säga tack. Och sa såhär, kanon, jag är glad att jag kunnat bidra med någonting under dina 4 år. Så han kom fram och han menade verkligen det. Han var glad. Han tyckte de här bilderna, det var så fint. Han var väldigt glad att jag hade
tagit de här bilderna.
Det känns helt absurt. Ja. Det är klart det gör. Liksom, för bara att någon säger en sån sak. Det känns ju helt störd. Men samtidigt så bara, igen. Det måste finnas värre saker att haka upp sig på. Och jag tycker att det är fina bilder. Det är kul att du också tycker att de är fina. Fast kanske av en helt annan anledning. Jag är inte helt främmande för att fatta att folk kan titta på dem och tycka att de är sexiga. Absolut. Jag kan också titta på dem och tycka att fan, she's a hottie. Vi ska göra det. Så kanske inte jag skulle låsa in mig i en cell i 4 år.
Har den imagen som fanns eller finns kring La Cream och Tess, popartisten, har det hjälpt eller hjälpt dig?
Jag tror det har hjälpt mig. Absolut.
Jag tänker i karriär och så vidare. Ja, men nu har du ändå ganska kommit dit du vill, antar jag, på något sätt.
Jag hävdar ändå att det har hjälpt mig. Jag förstår vad du menar, för det kan vara så att, men det här hon gjort, kan hon verkligen vara ledare för ett företag? Eller kan hon vara, är hon kompetent nog? Eller är hon just a pretty face?
Exakt.
Jag tror vi har kommit förbi det där. Det är så förlegat. Och idag framförallt, där alla tjejer och killar lägger upp bilder på sig själva halvnakna i liksom högt och lågt och i sociala medier. Jag kan ändå känna så att när jag går in i en intervju och folk tittar på mig och tänker så här, okej, det här är hon som var framröstad till Sveriges sexigaste 2000. Det är 13 år sedan. Det är fan preskriberat. Så. Men jag kan gå in och veta att okej, ni tror inte speciellt högt om mig. Vilket ger mig en så jävla bra möjlighet att överbevisa. Och överraska positivt. Jag behöver inte göra speciellt mycket för att det ska bli geniförklarad nära på. För bara det att jag kan uttrycka mig i tal och skrift. Att jag klarar av att lägga en strategisk handlingsplan. Eller klarar av att göra en ROI-kalkyl på någonting. Det gör att de blir så, oj, det klarar hon också. Mm. Så jag vet inte vad, jag kan också laga mat. Jag kan också tvätta, jag kan räkna. Jag kan precis allting som alla andra kan också. Men det gör det lättare för mig någonstans att förväntningen är väldigt låga. Tröskeln är väldigt låg. Eller vad ska jag säga väldigt låg för mig. Mm. Så det är lättare med att faktiskt överbevisa.
Mm. Ja, nej, men det är spännande. Mm. Men det är ju också det här med att få den chansen. Alltså, jag menar, om du kommer in på anställningsintervju. Mm. Kommer jag in på en anställningsintervju så har ju inte de mer än mitt CV att gå på. Mm. Kommer du in så har ju de hela jävla webben.
Mm.
Liksom.
Mm. Absolut. Och igen, jag får inget, jag tar. Jag har aldrig haft ett bra CV. Jag har inte läst på universitetet. Jag har inte gjort de här grejerna. Det blev inget plugg i USA, precis. Jag sjungit eurodisco. Men däremot så har jag, i allt jag har gjort så har jag presterat. Och jag lever, som jag sa, genom prestation. Varenda sak jag har tagit mig an har jag överlevererat. Både resultat, när det kommer till rena siffror, om jag har drivit någonting, när det kommer till nöjda gäster, när det kommer till nöjd personal, när det kommer till sådana saker. Det gäller ju bara att vara villig och vara medveten om att man behöver jobba lite hårdare. Det är det handlar om. För att du kommer aldrig anställa mig baserat på mitt CV. Du kommer anställa mig för att jag är den jag är, inte för att jag gör det jag gör. Och träffar du mig och vet att okej, den här tjejen har det här drivet. Vad jag ger henne så kommer hon att leverera ett bra resultat. Då är det skitsamma om jag var med i Slits 2001. Det är inte det du kommer basera ditt val på.
Jag skulle vilja ta tillbaka, ja, förlåt. Jag skulle vilja ta tillbaka till, alltså gå lite bakåt. När du pratade om turnerandet, så sa du att du kom till en punkt där du kände att även om det här innebär att jag kommer få slå två bakåtvolta bakåt, så måste jag sluta.
Mm.
Vad hände där?
Det var när danscykeln gick lite ur. Det var många, många faktorer, men en stor faktor var Big Brother-effekten. När det kom massa reality shows och de skulle åka ut på sina barturnéer, då blev det ju mycket mer kostnadseffektivt för klubbarna att ha två Big Brother-kändisar i baren istället för att hyra in mig och mitt band som skulle spela. Det kostade mycket mindre. Både boende, PA, resa, gager. Och de drack två flaskor vodka och fick 5000 spänn svart. Och så var det klart. Liksom. Jag skulle då, det skulle fakturera, skulle hyra sin saker. Och så det var billigare för dem. Och tyvärr så var det ett fenomen som att de drog ju minst lika mycket, om inte mer, människor. Än vad vi gjorde som var ute och krogigade. Så det gjorde väl att man var tvungen att tänka annorlunda. Var tvungen att kanske ta jobb som man normalt sett inte skulle vilja göra. Jag vägrar att stå som värdinna på golftävling. För att jag tycker inte att det där någonstans, det är inte underhållning. Det är inte min grej alls att göra. Men det var någonstans dit jag hade behövt ta det om jag skulle kunna livnära mig på musiken. Och sen var det en musikalisk omriktning. Det var, jag ville göra mer dans, mer klubb. Jag ville dra det tillbaka till mer tyngre dansmusik. Och mitt bolag ville åt andra hållet. Ett skivbolag ville att det skulle bli mer pop, mer Radio Rix som var då. Och då kände jag att jag kommer inte kunna sjunga gigpop och stå som värdinna på en golftävling. Jag vill inte göra det. Jag vill inte hamna där. Då känns det inte på riktigt för mig. Jag måste få göra dans, jag måste få klubbgigga. Och när det blev någonstans valet, så då blev det inte så svårt. Jag kände att nu måste jag stoppa. För att inte göra struktur på mig själv och göra saker som jag faktiskt inte gör speciellt bra. Det skulle inte vara bra att dina på golftävling, tror jag.
Men nu är det ju dans som gäller igen.
Nu är det dans som gäller igen.
Comeback.
Ja. Oklart. jag lever ju musik. Jag älskar musik. Jag är stor konsument av musik. Jag skulle absolut kunna tänka mig att göra dansmusik igen. Men jag tror inte att jag skulle, eller jag vet att jag inte skulle vara villig att betala det priset som skulle krävas. För att jag skulle inte åka på 7-årsturné igen. Det skulle jag inte göra. Jag skulle mer än gärna gå in i studion och leka. Jag har gjort det lite med Ari som har producerat både La Cream och Tessalmen. Framförallt som vi producerat om vi var ute och kört några spelningar. Med ett koncept som heter We Love the 90s. Som är i Norge, det är enormt stort.
Ja,
vi var i Skandinavium, Malmö Arena och i Globen här förra året. Och sen Telenor Arena i Oslo. Nu nu april faktiskt. Och det är fortfarande det är en passion jag har. Det är verkligen, jag älskar det här med allt jag är. Och det ger mig fortfarande gåshud att få stå på scen. Så att visst skulle jag göra det, men jag har ett liv idag som jag faktiskt trivs med och som jag gillar. Jag är 35. Jag är inte 20. Jag skulle inte släppa iväg mig själv på turné i 7 år igen. Idag på samma sätt. Däremot så betyder det inte att jag inte skulle kunna tänka mig att jobba med musik. Men kanske på ett annat sätt om jag skulle göra det idag, tror jag.
Dansar du fortfarande?
Oh ja. När ingen ser. Och när alla ser. Ja, det gör jag.
Hemma i soffan. Absolut. Hemma i soffan.
Ja, det jag tar på. Det gör jag på fredagarna, pojkar. Det är att jag snör på mig korsetten, drar på mig Fuck My Hard Boots och dansar i soffan.
Ah.
Precis så är det. Ja, nej, det gör jag när jag är ute. Absolut. Men nu krävs det lite mer, tror jag. Nu krävs det att jag verkligen går på ett stort musikevent eller någonting sånt. Och då tar jag på mig jumpadojer. Och det är sneakers och då går jag bananas.
Det gör jag. Men det är inte så att du... träningsdansar?
Nej, det gör jag inte. Nej, dans inte, det är inte träningsformen för mig. Jag tränar Muay Thai. Det är rätt träningsform för mig. Det är fortfarande koordination och fokus och så. Men jag är inte lite speciellt bra dansare. Eller jag är dålig på att ta koreografi. Jag är dålig på att göra som jag blir tillsagd. Helt enkelt. Så därför är dansen inte en bra träningsform för mig. Men jag älskar det.
Men du, berätta om det du gör idag.
Oj. Idag sjunger jag inte så mycket eurodisco. Så kan vi sammanfatta det. Nej, det var så att 2007 så jag jobbade med stora FOB-event. Jag jobbade, alltså Food and Beverage och restaurationen hade något som heter Julgalan som jag jobbade med som var 4700 julbordsgäster och show. Så jag alltid jobbat, när jag jobbade på krogen har varit på ställen som har jobbat mycket med musik och i kombination med mat och dryck. Och 2007 började jag jobba på Clarion Hotel Stockholm som ansvarig för barerna och all underhållning. Alla DJs, livescenen och så vidare. Så det var liksom en närhet till musiken. Fast jag inte jobbade musiken själv. Men jag fick fortfarande ha ett finger i musikbranschen. Och jobbade där i 2 år. Som bar- och musikchef. Och det blev en omställning. För helt plötsligt så var det ett företag. Jag jobbade på ett riktigt företag. När man jobbar på krogen så absolut, man jobbar och det är så. Men det är inte långsiktiga affärsstrategier som man ser när man står i baren. Det finns där, men det är ingenting som man jobbar aktivt med. Man kränger grogg. Så att för mig var det en otrolig omställning att börja jobba på hotell. Och jag fick som blodad tand och kände att det här är fantastiskt. Det här ska jag jobba med. Jag ska ju sätta strategier och göra actionplan, strategiska handlingsplaner och jobba fram kommunikationsanalyser och göra. Det här är ju det jag ska göra. Det här är ju the shit, verkligen. Och kunde koppla underhållningen till varumärkesbyggande och på så sätt till marknadsföring. Så att jag jobbade där i 2 år. Det var otrogen ett år, som jag säger, mot Clarion. Och var iväg och öppnade den Kista-mässan. Och sen kom jag tillbaka och bestämde mig för att nu ska jag faktiskt jobba med kommunikation och med marknadsföring. Och kommunikation för mig är väldigt mycket ledarskap. För mig var det en stor del att få jobba med medarbetare. Och lite det från man har haft sitt band också. Att liksom få alla de här och dra åt samma håll. Vi ska mot samma mål och så. Så att jag kunde tillämpa det. Så att jag har suttit sedan 2010 som PR- och marknadschef på Clarion Hotel Stockholm. Och läste på Bergs. Läste marknadsföring och PR- och kommunikation. Så att jag hade någonstans en teori att luta mig mot.
Då har du ett CV.
Nu har jag mitt CV, pojkar. Jag är i hamn. Men det var verkligen, jag pluggade för 2 år sedan. 33 år gammal när jag valde vad jag skulle bli när jag blev stor i princip. I alla fall valde jag vad jag skulle lägga tid att plugga. Så då blev det på Bergs, vilket var fantastiskt. För det är en vuxenskola för vuxna. Så man kunde jobba samtidigt och behövde liksom inte gå tillbaka till skolbänken utan kunde tillämpa det i vardagen. Så att jag satt där i 3 år på Clarion Hotel Stockholm som är världens mest fantastiska hotell. Jag älskar det hotellet över allt annat. Just för att det är en levande mötesplats för liksom hotellgäster och för Södermalmsbor och det är liveband och det är DJs och det är konstnärer och man har den kulturella smältdegen i och med att det ligger på Söder så det blir ett helt annat sätt. Och sen flyttade jag på mig nu för 3 månader sedan och jobbar uppe på huvudkontoret för hela Nordic Choice. Så att jag sitter både i Oslo och i Stockholm och jobbar som content manager för webb. Vilket är jättekonstigt. För jag kan absolut ingenting om att skriva på webb. Jag hoppas inte att min chef hör det här nu. Men det handlar om igen ledarskap och kommunikation. Att bygga en avdelning och anställa personer som är riktigt vassa på att jobba webb och ha gästen i fokus. Jag är tillbaka i service. Jag är tillbaka i att erbjuda en exceptionell upplevelse. Det är det vi kommer att göra på webb. jag vet vad jag vill ha. Jag vet vad jag vill erbjuda gästerna som besöker oss. Sen att jag inte ser dem face to face. Jag ser dem bara genom analyser idag. Men att skapa bra gästupplevelser är fokus fortsatt.
Är det kul?
Det är fantastiskt kul. Jag lär mig nya saker hela tiden. Varje dag. Så flackar jag och flänger. Jag är tillbaka i hotelllivet. Så när jag turnerade så bodde man på hotell 3-4 dagar i veckan. Det gör jag nu också. För att jag jobbar 50% i Oslo och 50% i Stockholm. Så att då bor jag på hotell i Oslo. Jag älskar ju det livet. Jag behöver ha rutiner, ja. Men jag måste också ha det här galna. Känslan av att vakna upp i en säng i ett hotellrum i en stad, i ett land, och man inte riktigt vet var. Jag är inte helt på banan, men jag gillar ju det. Jag gillar de där sekunderna innan jag egentligen fattar vad det är, vad jag är någonstans. Jag älskar den variationen och den osäkerheten någonstans i det. Jag triggas av det.
Har du familj?
Nej, det har jag inte. Jag har fortfarande mitt band som är min familj. Men jag hade inte haft möjlighet att ta det jobbet om jag hade haft familj hemma.
Nej.
Det hade aldrig gått.
Det
är också en sån sak som jag någonstans kommit på, att jag behöver nog inte ha det. Jag är min egen. Jag har levt själv i så många, många år. Och bara behövt hänsyn till mig själv. Och gillar faktiskt det. Men det är inte sagt att jag inte kan... jag kommer kunna dela mitt liv, ja. Men inte göra uppoffringar i mitt liv för att dela det med någon annan. Så att jag skulle bli kanske norra Europas bästa särbo, tror jag. det tror jag är min grej. Men nej, det skulle aldrig funka. Och jag är alldeles för egoistisk. Jag vill göra det som jag gillar. Och igen, därför att jag har inte den långsiktiga planen. Om det faller någonting över mig imorgon så vill jag kunna ta den chansen. Och faktiskt göra det mesta av det. Och inte känna att jag behöver ta hänsyn till någon annans välmående. Att mina val kommer att påverka någon annan negativt. Det kommer att påverka mig. Jag vill inte vara någonstans ansvarig för någon annans välmående på det sättet. Känner jag. Jag tror att den biologiska klockan som ska sitta i mig, den är paj. Jag ska egentligen vara sugen på typ man och barn nu och alla nära som skaffar barn. Men det, ja, jag vet inte, det finns inte i mig. Jag tror att jag...
Det är ingen sån när du säger ett barn att du känner en längtan.
Nej, inte ett dugg.
Fly.
Inte, ja, nära på. Och jag kan titta på dem och tycka att ja, du är söt, men nej.
Du saknar hotellrummet.
Jag saknar det galna turnélivet, ja.
Det som inte var så galet.
Det som inte var så galet. Det är galet på så sätt, på ett sätt. Fast ingen superhistoria, tyvärr. Jag har inga sådana skrönor att dra.
Ska vi pausa där? För du,
ja, om du inte känner att du har någonting mer som du skulle vilja säga. Något som du tycker att vi har glömt.
Jag har bara pratat och pratat.
Ja.
Nej, men då tackar vi.
Ja.
Tack så hemskt mycket. Tack så mycket för att du tog dig.
Du har lyssnat på Vad hände sen med Franks orkester. Nästa vecka träffar orkestern Pontus Genaev. Petter Blomqvist har gjort jingel. Stort tack!